Du lyssnar på OBS i P1.
Allt faller sönder. Centrum håller ej. Ren anarki släpps över världen lös. En blodmängd tidvåg lösgör sig och överallt dränks oskuldens högtidlighållande. De bästa saknar övertygelse medan de sämsta fylls av hetsk passion. Så skrev W.B. Yeats i dikten The Second Coming här i Carl Johan Malmbergs översättning. Året var 1919 och Europa låg i första världskrigets spillror. Ur detta tillstånd skulle 20-talets berömda romankonst födas. Från ett 20-tal till ett annat är det inte alltid så långt som det kan verka. Journalisten Anna Thulin ser hur dagens romaner har liknande drivkrafter som dåtidens. Hennes essä läses av Sofia Strandberg.
Hur mäter man förlusten av ett krig? I kroppar, 10 miljoner döda, dubbelt så många sårade och skadade. I platser, ödelagda städer, brända landskap och skyttegravar som djupa, blödande sår. Men platser och kroppar rymmer inte allt. Kanske är det tomheten vi istället bör mäta. Det outtalade, minnena som trycks undan och förtvinar, den ekande tystnaden efter de ofödda som aldrig blir till. Ja, första världskriget var ett oöverskådligt trauma för stora delar av världen och såklart för Europa. Vi kan försöka föra räkenskap över synliga och osynliga förluster, men all sorg kommer ändå inte att rymmas. Ur askan reste sig dock något nytt, inte minst inom den europeiska romankonsten. På 1920-talet skrevs några av århundradets främsta böcker. Romaner som Thomas Manns Bergtagen, André Gides Falskmyntarna, Virginia Woolfs Mrs. Dalloway och Hermann Hesses Steppvargen. Skildringar av väldigt olika slag, men som har gemensamt att de försökte bearbeta krigets trauma och skildra författarens idéer om samhället och människan. Och trots att de är skrivna i 1900-talets början har dåtidens romaner mer gemensamt med senare författare än vad man först kan tro. Thomas Mann har kallat människan för livets sorgebarn. I så fall är 1920-talets romaner krigets sorgebarn. Det skriver journalisten och författaren Åke Lundqvist i sin bok med samma namn. Där skildrar han tiden före, under och efter första världskriget och djupläser 7 romaner från efterkrigstiden. Romaner som alla söker ett ljus i mörkret. För hur kunde européerna, som så stolt tänkt att de burit på humanitetens och förnuftets fana, falla ut i en sån katastrof? Det måste vara idéerna det var fel på. Inte främst de politiska idéerna, tänkte författarna, utan de mänskliga grundvalarna. Ja, vad innebär det egentligen att vara människa? Känslan på 1920-talet var att allting stod i sönderfall. Nationer, ekonomi och gamla religiösa och vetenskapliga sanningar. Ingenting gick att lita på. Det gav en längtan tillbaka efter något ursprungligt och meningsfullt. Man sökte sig till andra länder, till vetenskapen, till svunna civilisationer och inåt sig själv. Mann, Gide, Wolf och Hesse deltog inte i några strider och skrev inte uttryckligen om kriget. Men känslan av förlust, det var ett arv från kriget. Den vilade som en skugga över de överlevande. På samma sätt fortsätter skuggor att vila över oss. Jag undrar om inte känslan av förlust återfinns i dagens efterkrigsskildringar. Vilket krig, tänker du kanske? Och det är talande nog. Kanske handlar det inte om efterkrigsskildringar i traditionell mening, men likväl om litteratur som behandlar olika sorters förlust. Skuggorna faller från två håll. Dels från historien. Århundradet innan millennieskiftet rymde ett evigt stridande, från de två världskrigen till blodiga infernon i bland annat Rwanda och Balkan. Och dels faller skuggan från framtiden, den pågående förstörelsen av vår planet. Det gör avtryck i litteraturen, om än med viss fördröjning. När det gäller kriget i Syrien tog det flera år innan det började dyka upp romaner för att vittna och bearbeta. Böckerna skrevs framförallt av författare i exil, som Samar Yazbek i Frankrike och Khaled al-Ismail i Sverige. En liknande fördröjning skedde under första världskriget. Några böcker kom visserligen tidigt, under själva krigsåren, men det var först med Erich Maria Remarques roman På västfronten intet nytt från 1929 som genombrottet kom för krigslitteraturen. På samma sätt dröjde det innan andra världskrigets vittneslitteratur om förintelsen nådde fram till läsarnas medvetande. Kanske tog det tid för publiken att mogna. Kanske för författarna att våga skriva, trygga från hot om våld och plötsliga försvinnanden. 1920-talets författare upplevde inte samma hot, men riskerade att utsättas för censur för att de bröt mot konventioner. De sörjde inte i första hand om miljontals liv som gått i spillo under första världskriget, utan att mänskligheten som helhet gått förlorad. Åke Lundqvist uttrycker det fint i sin bok. Samhälleliga andliga värden har dödligt skadats i kriget. Men det ljus som brinner i människan är intakt. Dess förmåga att påverka världens gång må vara oviss. Dock finns den där, som en motkraft. Detta är kärnan i den andliga tro som 20-talets europeiska idéromaner förmedlar. Slutcitat. Det andliga inuti oss själva. Människan istället för Gud. Ja, vi lever fortfarande, eller på nytt, i ett famlande efter andliga värden. Den nya världen har visat sig vara mer globaliserad och sammanknuten än någonsin tidigare, och samtidigt mer fragmenterad och upplöst för individen. Inte underligt att man kan känna sig som Clarissa i Virginia Woolfs Mrs. Dalloway, där hon går genom stan, totalt uppslukad och förundrad över alla intryck som möter henne, för att i nästa sekund falla ner i modlöst mörker. Livslusten och meningslösheten lever tätt, sida vid sida. För att hitta en plats i samtiden dyker man in i sig själv och lägger ihop skärvor av minnen så att man förstår något om världen. Att dyka ner i sig själv och pussla ihop minnen för att förstå sin samtid. Visst låter det som en annan litterär genre? Jag tänker såklart på autofiktionen och undrar om inte vågen av självframställningar har en del gemensamt med förra sekelskiftets litteratur. 1920-talets författare upplevde att de förlorat den gamla sanningen om världen. Ja, hela den gamla världen dog i första världskriget. Själva försöker vi navigera mellan falska nyheter, företagens storytelling och sociala mediers polerade yta. Vad är autentiskt när sanningen blivit fiktion? Och vad ska egentligen en roman vara när allt vi omgärdas av är berättelser? Det är svårt att peka ut vad som är nytt. Särskilt som man är mitt uppe i ett skeende. Det säger den norska litteraturprofessorn Toril Moy i en föreläsning om Karl Ove Knausgård på Lunds universitet 2019. Men hon pekar på förlusten av sanningen som en avgörande drivkraft för autofiktionens pionjärer, från Annie Ernaux till Knausgård. Liksom alla stora konstnärliga rörelser tar också den här upp något oroande i vår kultur, nämligen den ökande produktionen av fiktioner, som nu hotar att dränka oss i det falska, det oäkta och det overkliga. Genom att skala av lagren av fiktion vill författarna blottlägga sanningen. Inte den torrt objektiva sanningen, utan den mänskliga och meningsskapande. Inte helt olikt vad 1920-talets författare strävade efter. Det sägs att krigets första offer är sanningen. Men exakt hur mäter man förlusten av ett krig? Den går inte att mäta, är det enkla svaret. Varken i kroppar, eller platser, eller tomhet. Många av oss som själva förskonats hör ekot av släktingar som överlevde, eller som inte gjorde det. Soldater som återvände, eller inte gjorde det. Återigen sover många av oss med någon som vaknar upp i ett skrik mitt i natten när minnena tränger sig på. Att dö är inte svårt, nej, att leva är det svåra. Kanske, i bästa fall, kan litteraturen visa oss en väg.
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.